Här sitter vi igen i Kulturpodden-studion. Jag, Silja Sahlgren Fortstad, tillsammans med mina kollegor Marit Lindqvist och Lasse Garoff, som är tillbaka efter pappaledigheten. Välkommen.
Tack. Roligt att vara tillbaka.
Ja, här sitter vi nu och det passar jättebra att vi ska börja med dig. Vi borde kanske göra en liten repetition eftersom alla kanske inte lyssnar på Kulturpodden varje vecka. Så kan vi säga att jag, Silja, jobbar med filmkritiken som bevakningsområde, Marit med litteraturen som bevakningsområde och Lasse med scenkonsten. Och vi ska faktiskt börja med scenkonsten idag med anledning av att det har varit premiär på en uppsättning på Svenska Teatern som heter Själarnas ö. Och då via den ska vi diskutera det här hur Själö har framställts i litteraturen och i dokumentärfilmer och filmer och nu då också inom teatern. Men allra först ska vi kanske etablera Själö. Mm. Vad är det här för en plats, Marit?
Själö är en liten ö i Nagu, i den åboländska skärgården. Alltså den är verkligen liten. Den är ungefär 2,5 kilometer lång och 1,5 kilometer bred. Och det här är en ö som har genomgått olika faser. I början av 1600-talet så blev det här en sjukhusö, alltså ett hospital för spetälske patienter. För då ansåg man att det var Guds straff för befolkningens syndiga leverne. Alltså de som fick då spetälska, de skulle placeras där. Så alla Åbos spetälske patienter förvisades och förpassades till den här lilla ön. Och sen fanns här då också sinnessjuka och andra kroniker då som placerades här. Och efter stora ofreden, alltså 1720-talet, så placerades i första hand mentalt sjuka här på Själö. Och på sin tid så var det Finlands största mentalsjukhus. Och år 1889, jag gör en sån liten historisk tillbakablick, så flyttade man alla manliga patienter bort från den här ön. Och då blev det bara kvinnor kvar på den här ön. Och fram till år 1962 när verksamheten lades ner. Så att under den här perioden så var det bara kvinnliga patienter som var placerade på Själö. Och som en liten sån här parentes så kan vi ju konstatera att ännu på 1980-talet, alltså 1985, så fanns det en professor som hette Pekka Halonen som då föreslog att alla HIV-patienter skulle kunna placeras på Själö på samma sätt som lepra- och mentalvårdspatienterna på sin tid.
Mm. Nåja, det var ju en.
Det är ingen liten detalj, jag menar det säger ganska mycket om allt möjligt.
Ja, men ännu om vi går tillbaka, för vi ska ju diskutera den här tiden då när det var en mentalvårdsanstalt. Så hittade jag ett citat av Zacharias Topelius från Finland framställt i teckningar från 1845 alltså. Där han konstaterar så här. Få resande nalkas det ensliga Själö utan att känna en beklämning som icke upphör innan man återvänt ryggen åt detta hemvist för den fruktansvärdaste av alla olyckor. Det är samma rysning som genomgår vandraren när han på Venedigs fängelseportar läser det hemskt ryktbara Lasciati ogni speranza. Även från Själös murar ljuder samma järnhårda dom. I som här inträden lämnen bakom er där allt hopp. Arma eländets barn på detta osälla Själö, för er återstår på jorden intet, intet. Men genom det dunkel som omtöcknar edert väsende framskymtar måhända den tröstande strålen av ett högre liv, av inga jordens dimmor mera skymt, och det hopp här nere blivit eder förnekat, skall därovan icke undanryckas eder, biden på detta.
Åh,
mysigt.
Det är aldrig fel med lite Topelius.
Nej, det är inte alls fel. Men det säger en hel del om stämningsläge och hur man ofta på något sätt inställer sig när man ska närma sig någonting som tar avstamp i Själö och dess historia. Och det ligger ju nog delvis över en också när man ska gå och titta på den här teaterföreställningen för att man på något sätt har det här också. Det är ett laddat namn tycker jag, en laddad titel, det här med Själarnas ö. Det är också något som frammanar bilder igen. Och det här är alltså då en pjäs som har som utgångspunkt Johanna Holmströms roman Själarnas ö som kom 2017. Och så har då Mikaela Hassan nu satt upp den, alltså regisserat pjäsen som är aktuell. Och jag tänkte att du Lasse gärna får ta itu med att beskriva pjäsen helt enkelt.
Ja, jag tyckte att det där Topelius-citatet var ju väldigt träffande och det beskriver också lite min på något vis den här upplevelsen av den här pjäsen. Det var på något vis en sån ovanligt fysisk förnimmelse av att se den här pjäsen. Att det var någon sån här förstämning som liksom satt sig i kroppen. Jag märker att den här dröjt kvar över hela veckosluten när vi såg den i lördags. Så här, alltid när jag kommer att tänka på den igen, så är det som ett sånt doft tryck på något vis över hela kroppen när jag tänker på den. Pjäsen börjar då med att 17-åriga Ellie, som är spelad av Sonja Haga, har blivit ditskickad till Själö efter att hon har rymt hemifrån med sin älskare, och så har de levt rövare i Västnyland i en sån här riktig Bonnie and Clyde-historia som har uppmärksammats stort i den tidens tidningar, och det läser de också där på Själö, så alla känner till vad hon har haft för sig, och då till hennes högborgerliga föräldrars förfäran. Och den här Sonja Haga spelar den här rollen, tyckte jag, jättebra. På något vis den här tonårsflickan som hela tiden håller på att skruva på sig, som att de så där riktigt spänd som en fiolsträng. Och det är lite som att hon försöker krypa ur sitt eget skinn hela tiden. Och samtidigt så är hon så där på något vis fylld av en sån där raseri som hon försöker hålla under kontroll. Och så handlar den här historien i korthet om hur hon gradvis om hon finner kontakt med andra patienter, och sen med den här sjukvårdaren Sigrid som är en väldigt empatisk och varm människa, men också hur hon kämpar för att komma därifrån och vad det är hon tvungen att acceptera för att skrivas ut, vilket är någonting ganska viktigt. Så delvis så är vissa av patienterna helt enkelt kvinnor som inte har kunnat anpassa sig till den här tidens på något vis snäva könsroller eller moral eller de här förväntningarna som läggs på dem. Men sen den andra huvudpersonen i berättelsen som kanske ännu mer på något vis bär på den här stämningen i den här pjäsen, eller som bär fram den här stämningen i den här föreställningen, så det är Kristina som är spelad av Ylva Ekblad och som är en gammal patient som har varit på ön i 40 år då vid det här laget och som det inte längre går att få kontakt med. Och hon är där därför att hon har dränkt sina två barn, och sen så får vi gradvis ta del av hennes berättelse också. Så det här, det var ju en gruvligt stark berättelse det här till att börja med. Men jag måste säga att jag tyckte den här uppsättningen var också enormt lyckad. Att det som funkar så sällsynt bra med den är att alla de här sceniska elementen som de har, från regin och ljus och ljudbilden och scenografin, så allt samspelar jättebra för att förstärka den här stämningen och den här historien. Och den där scenografin är ganska avskalad. Det finns några sådana, jag vet inte vad jag ska kalla dem, kanske kistor eller någonting sådant. De liknar svarta små roddbåtar som de släpar omkring och staplar upp lite på olika sätt och radar dem för att skapa. Det skapar jätteeffektivt den här bilden just av en sån här klipp i holmen någonstans i så här yttre havsbandet. Och ibland så rullas det in någon sån här kal säng som, när det ska finnas en sovsal eller så här. Och sen framförallt så över hela den här scenen så hänger det en sån här enorm törnekrona. Som är en sån här, det är på något vis en jättetung och kraftfull bild för hur den här platsen på något vis bär hela världens lidande på sig. Och på något vis just den här sorgen och den här förtvivlan som dynger på alla de här människorna som finns där. Men så handlar ju den här pjäsen också väldigt mycket om hopp och medkänsla och kärlek. Och kanske utmynnar i någon typ av frälsning också, skulle jag vilja säga.
Mm. Ja, den är otroligt laddad. Jag tänkte på när du talade också om den där törnekronan, så när du var inne på det där med det där trycket. Så det är på något sätt som att den håller ner det här. Det lägger sig över hela scenen bara för att den hänger där ovanför den här törnkronan som en jättestark visuell bild. Och så tänkte jag också just på det här när du beskriver den här Kristina-gestalten, alltså Ylva Ekblads person. Så när du talar igenom det där trycket så börjar jag nu fundera att just att hon får på något sätt axla hela det här tunga som hänger över den här platsen. Och hennes sätt att gå över scenen är ju på något sätt en visualisering av allt det här som finns emotionellt inbäddat i det. Att hon också på något sätt står vid de andra patienternas sida fast hon inte talar med dem.
Precis. Ja, jag tycker att jag tänkte särskilt nämna just den här rollen av Ylva, som Ylva Ekblad gör som den här gamla patienten. Som hon talar inte med någon och det går inte att få kontakt med henne längre. Och hon har bara några sådana väldigt gastkramande monologer där hon berättar om vad hon har upplevt och på något vis hennes det själslandskap som kommer fram där. Och som verkligen öppnar sig mot sådana avgrunder av sorg och förtvivlan. Och hon blir en sån otroligt stark närvaro sen där på scenen. När det händer allt möjligt där liksom i förrunden. Men sen är det ändå den här Kristina som på något vis tassar omkring någonstans där i bakgrunden med sig en litet filtknyte i famnen.
Det blir, när du säger här också just att hon har de här dialogavsnitten, där kommer vi, eller monologavsnitten, förlåt, när vi kommer in på de här textsjoken på något sätt, så där börjar jag fundera, jag har inte läst Johanna Holmströms roman, och då undrar jag ju förstås, som nu har den här pjäsen väldigt starkt för min näthinna, så Marit, hur förhåller sig pjäsen till den litterära förlagen?
Det är ju alltid lite kinkigt att jämföra en roman och sen den sceniska gestaltningen, men jag kan ju säga så mycket att Johanna Holmströms roman, den är delad i tre. Alltså vi har de här tre olika huvudaktörerna. Du var inne på Kristina, så har vi Elli och sen har vi Sigrid som är sjuksköterska på det här hospitalet. Och berättelsen sträcker sig alltså från slutet av 1800-talet fram till slutet av 1900-talet. Så ungefär 100 år omspänner den här romanen. Och vi får då träffa i tur och ordning Kristina och Elli och Sigrid. Och de här berättelserna går lite in i varandra också, för de är också samtida där, speciellt under 1930-talet. Och Johanna Holmström, hon citerar i prologen, så citerar hon den franska filosofen Michel Foucault som har sagt att vi måste lära oss att lyssna. Vi måste genomföra en tystnadens arkeologi där vi hittar alla dessa glömda röster och lyfter fram dem till ytan igen. Först då kan vi tränga in i galenskapens väsen och finna det som gömmer sig där. Och det är just det som Johanna Holmström gör. Och jag intervjuade Johanna då när den här romanen kom ut hösten 2017. Och då berättade hon att alla de här gestalterna är ju fiktiva. Hon har skapat dem utgående från det hon har läst sig till i Jutta Ahlbeck-Rehns avhandling, diagnostisering och disciplinering, medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne på Själö hospital 1889-1944. Så att hon har använt sig av den här avhandlingen, och alla de personer som hon har läst om där har hon då gjort en sån här, ett sånt hopkok som då resulterar i de här olika personerna. När jag såg den här föreställningen så tyckte jag också att den var väldigt stark och väldigt drabbande, just i skildringen av de här utsatta kvinnorna, och framförallt kanske den här skildringen av vänskapen mellan de här kvinnorna. För vi måste ju komma ihåg att det är ju ett slutet sällskap, en sluten cirkel. De är på den här ön, de är bara där. Och de enda som kommer utifrån är i princip prästen. Han finns inte med i scenversionen, men han finns i romanen. Det är prästen och det är läkaren. Och det är någon enstaka släkting som kommer dit. Och sen kommer det då nya patienter emellanåt. Men för de allra flesta kvinnorna så är det ju en slutdestination. De kommer ju aldrig att komma därifrån. Det är väldigt sällsynt att någon lämnar Själö. Och det handlar om att de allra flesta är så sjuka att de inte har någonstans att ta vägen. De har ingen som kan ta eller vill ta hand om dem. Det är också en fråga om det här. Så att jag tycker att både romanen och den sceniska versionen skildrar den här gemenskapen som blir här väldigt bra mellan de här kvinnorna. Alltså patienterna för sig, och sen också vänskapen som blir mellan sköterskorna och patienterna. För det uppstår också vänskapsrelationer här. Och kanske också det här, dels är Själö, man kan se det som ett fängelse, de är ju fångna på den här ön. Men det är också en frizon på många sätt, för att där kan de vara fria, de kan vara sig själva, de har ingen de behöver förställa sig inför eller någonting sånt här. Utan de kan leva ut sitt agerande, sin så att säga galenskap inom citattecken här. De får vara de är, utan att kämmas för det.
Väldigt mycket en sån här tillflyktsort för människor som har farit illa i världen annars. Och det tyckte jag var fint också i den här i föreställningen, när den här sjukvårdaren Sigrid, som spelas av Sofia Heikkilä, alltså hon betonar det här, att det här är en god plats.
Ja. Och det märker man också att det är många, där är också den här ena Karin heter hon, som spelas av Saga Sarkola. Så hon säger att jag vill inte lämna det här är mitt hem. För också att den där världen utanför ter sig så skrämmande och främmande. Att många också har frivilligt lämnat den världen. För det finns också de som, alltså rent historiskt sett, så fanns det också kvinnor som var ganska utsatta eller fattiga. Eller hade upplevt traumatiska erfarenheter som var friska. Men som inte hade riktigt något alternativ, utan de simulerade att de var då sinnessjuka för att bli placerade på Själö. Där hade de ett hus och hem och mat.
Mm. Och inga hotfulla män.
Nej.
För många hade ju råkat illa ut just på det sättet.
Ja, ja. Att det som jag kanske hade lite svårt med i den här föreställningen var en sån här balansgång mot det komiska som jag uppfattar som ganska... jag vet inte, det skaver i mig den här komiska biten som kom fram där emellanåt. Kanske framförallt i de gestaltningar som Minttu Mustakallio gjorde. Hon gjorde mamma till Elli och så gjorde hon en sån här patient som heter Rakel. Och där tycker jag att det hoppar ur lite. Det blev lite komik av det hela. Och kanske också i synnerhet när hon gjorde den här patienten Rakel, som blir en som en sån här klischébild av en sån här kvinnlig hysterika. Som går omkring på scenen och kliar sig i skrevet och är sexuellt utagerande mot den här läkaren Mikander. Och gör en sån här lite märklig, lyteskomisk rollgestaltning. Och där måste jag ju då hänvisa till romanen. Den här Rakel-gestalten finns ju inte i romanen. Utan det är någonting som Mikael Hassan då antagligen har plockat in här. Jag vet inte om det är som ett... för att lätta upp stämningen eller någonting sånt.
Jag tänkte nästan att det är någon slags sån här comic relief, att man försöker på något sätt ge publiken en andhämtningspaus i, eller inte en andhämtningspaus, men ett annat känsloläge på något sätt.
Det är en väldigt annan växel.
Det är en annan växel, ja. Samtidigt så reciterar hon ju hela tiden en text, alltså hon läser ur en bok, den här Rakel-gestalten, där den där texten ju är skrämmande.
Och texten finns i Johanna Holmströms roman.
Och där blir ju kanske en sån där kontrast mellan den effekt hon väcker och den där texten som ändå mal på där i bakgrunden. Som kanske äter sig in i ens undermedvetna eller någonting. Jag vet inte, men det är sant, helt klart att det är ett annat stämningsläge. Ja. När hon kommer in.
Jag förstår precis vad du menar. Jag tyckte å andra sidan om det där. Att det fanns den där komiska elementen som kom in där. Som väldigt så där överraskande och på något vis jättebra spelad. Sån här komik just med Minttu Mustakallio. Och sen den här läkaren, alltså Mitja Sirén, som spelar honom. Som ofta är väldigt duktig på att spela såna här konstiga, vad ska man säga, lite såna här tjänstemannaroller. Som befinner sig på någon sån här lite annan plats än alla andra. Och på något vis den här komiska tajmingen som de här två lyckades få ihop där på scenen tyckte jag var... Det var jätteroligt att se på. Men ja, jag förstår precis vad du menar, att det är något som känns väldigt lösryckt från den där stämningen i resten av föreställningen.
Men jag tänkte också på den här läkargestalten som kanske är en slags representant för världen utanför och som gömmer sitt eget ansvar eller sin roll i det bakom så att säga sån här slentrian litanior som han drar kring vad de nu har och varför de inte kan fara någonstans, och det är nog ändå bäst så här, och han kan hela tiden förklara bort sitt eget agerande, men han hade nu fått ett brev som han hade glömt mellan sidorna i en bok, fast det är något som är livsavgörande för någon annan. Att det kanske är just därför som Mikaela Hassan har valt ett annat tonläge kring de här gestalterna, för att markera att de är... Nå, Rakel är ju för sig, hon är ju uppåtkänt där också, så att där stämmer det inte överens, men med läkaren kanske just den här...
Just den här bilden av en sån där lite andligen frånvarande läkare som kommer in emellanåt och sen så har han en fruktansvärd makt över allt som händer där på den anstalten, och sen försvinner han igen och han har ganska dålig koll på hurdana de där patienterna är, och i synnerhet så där som kontrast till den här väldigt på något vis empatiska och närvarande sjukskötaren, den här Sigrid som verkligen bryr sig om de här patienterna och tycker om dem och sköter om dem och försöker nå fram till dem, så kommer just den här läkaren sen med sådana konstiga uppfattningar om att man får inte lita på patienterna, och de värsta är de som försöker bli kompis med en.
Jag tänkte på den här Sigrid-gestalten också, att jag tyckte att, för jag tänkte från början just med tanke på klischéer, så tänkte jag att okej, här kommer nu den här hurtiga, finlandssvenska, präktiga flickan som inte alls ser det problematiska med den här miljön. Och sen blir hon på något sätt den där bron för mig som betraktare, som en koppling till den här världen utanför. Det är mest berörande för att hennes båge, så att säga, berättar med sig att vi ska inte avslöja den. Men jag blev så otroligt berörd av den till slut, för att hon var min ingång på något sätt i den här världen.
Ja, där tycker jag det också med Sigrid just det här, eftersom hon ju stannar där. Alltså också efter att hospitalet stänger 1962 så stannar hon ju kvar där då på den här ön. Och hon funderar ju också där på var gränsen går mellan att vara galen och så att säga normal. Att när överskrider man den där gränsen? Att kan man bli galen av sorg till exempel? För hon upplever en stor sorg i sitt privatliv. Och så inser hon ju där då också att, ja, men att bland patienterna finns det ju sådana som är jämnåriga med henne. Där finns en lärare och där finns någon annan sköterska som också är intagen. Att de här gränserna är så flytande mellan vem som är då sköterska och vem som är patient och vem som bär på psykiska trauman och vem som är då frisk, så att säga.
Mm. Och under den här pjäsens gång, den utspelar sig på 1930- och 1940-talet, det kanske vi inte har nämnt.
Mm.
Men under den här pjäsens gång så händer det ju också att det här andra världskriget, eller fortsättningskriget, bryter ut. Och det blir ju också som en slags bild för hur på något vis den yttre världen blir vansinnig och det här fruktansvärda våldet släpps ut överallt.
Mm.
Medan den här ön fortfarande är någon slags skyddad plats.
Jag tänkte på den här ön överhuvudtaget, för jag var nyfiken på det alltså inför att vi skulle se den här föreställningen, just att hur löser man det här med ön? För att jag tycker i alla de dokumentärer som man har gjort till exempel kring den här, och när man talar om själen så blir det ofta, människor som har besökt det talar ju ofta om platsen, alltså miljön, och hur det känns svårt att förankra de hemskheter som har hänt där i den här visuella skönhetsupplevelsen som den här ön innebär. Och jag tänkte också på Lotta Petronella som gjorde en film som heter Island of Souls, som faktiskt finns på arenan, där hon då väldigt mycket fokuserar på naturen där runt omkring och det forskningslaboratorium som finns där idag och den typ av undersökningar som man gör där. Där det i och för sig finns en skrämmande koppling just mellan det här väldigt mekaniska att hålla på och kartlägga patienternas vikt och sådana här konkreta uppgifter om dem med de forskningsberäkningar man gör i dagens läge. Där finns en sån här intressant koppling. Men där var också miljön förstås och naturen jätte stark, och där jag tyckte att det fina med det var på något sätt det hopp som fanns inbäddat i det, att vad människan än hittar på så finns den där naturen kvar oberoende av vad vi pysslar med. Och sen märkte jag att när jag tittar på den här föreställningen så saknar jag inte överhuvudtaget kopplingen. Miljön fanns i mitt bakhuvud på något sätt. Och att det fungerar alldeles bra med den här avskalade markeringen bara av att de flera gånger i texten säger att hur man tar sig dit eller hur de kommer dit och att man beskriver ön i ord.
Ja, jag tänkte på det där med just det här forskningsarbetet också, så det tangerar den här pjäsen tangerar också ett intressant tema just i det här hur den här besynnerliga tidiga 1900-tals forskningen kring sinnessjukdom hade en sån tendens att försöka biologisera allt möjligt. Mm. Och delvis så försökte man då hitta orsaken till psykiska sjukdomar, till exempel i kvinnors anatomi, att deras på något vis livmodern är sned eller något så här konstigt som folk hade fått för sig. Och hur det här också spiller över väldigt, eller det går ganska nära den här, på något vis den här pseudovetenskapen som fanns kring rasrenhet och eugenik och sådana, på något vis det här rastänkande med folkslag som det ena står högre än det andra. Och där kom jag faktiskt att tänka på den här svenska historikern Maja Hagerman som har skrivit mycket om de här, skrivit flera böcker om det här rastänkande i Norden och kring den här Gustav Retzius hette han visst, den här, en av de här föregångarna som höll på med en massa skallmätning och annat sånt här. Och jag intervjuade henne faktiskt en gång för många år sedan, den här Maja Hagerman, och hon berättade att det är ett besynnerligt ämne att läsa om, för det känns så vansinnigt främmande och människofientligt, men hon sa att det som var viktigt att komma ihåg med de här personerna var att de ju faktiskt trodde att de höll på att försöka rädda världen när de höll på med alla sina, när de utvecklade allt det här tänkande. Och det är en sån här spännande påminnelse om det där, hur man, människor har en sån här tendens att vetenskaplifiera alla sina fördomar.
Katalogisera och inväga och mäta, ja, det är sant.
Och så hittar man på ett sånt konstigt pseudosystem som på något vis ska påstås förklara allt möjligt, att finnarna är sådana vemodiga människor som sjunger i bastun, men svenskarna är sådana djärva upptäcktsresande.
Mm.
Ja, just den här rasbiologin finns ju med också här i den här Själarnas ö, och både på scenen och i romanen också, det här med hur man analyserar och mäter och klassificerar just och, framförallt just kanske då kvinnokroppen, för att hitta då olika lyten och missbildningar och då kunna hitta roten till de här sinnessjukdomarna. Och på 30-talet kom också den här steriliseringslagen, alltså, så att, och här kan vi ju berätta då att den här Ellie, hennes enda väg bort från Själö är att gå med på att bli steriliserad.
Här ska jag också varmt rekommendera alltså en dokumentär som finns på Arenan som gjorde Mikaela Wörlander för några år sedan som heter Kvinnornas Själö, där man också kommer in på den här aspekten av hur det såg ut. Det är ju intressant också på något sätt de här gränserna mellan det här, just det här att väga och mäta, och samtidigt det här gränsen mellan att straffa och avskilja och inom citationstecken vårda. Det är att hur man liksom föreställer sig att man skulle kunna vårda de här människorna, till vad då, när det ändå inte fanns på kartan att de skulle återinförlivas i det normala samhället, utan de var dömda att vara där på livstid. Men ändå skulle man ägna sig åt någon slags vård, och man skulle bada dem, som ju är framträdande här på scenen också, att det skulle vara kalla och varma bad och whatnot. Det fanns ju hemska metoder som man tillgrep överhuvudtaget kring den så kallade vården av dessa människor.
Mm. Och det tycker jag också kommer fram där, alltså att många av de patienterna blir ju isolerade, och de kan ju vara isolerade i veckor och ligga på sitt rum, ett litet kyffe där de då ligger i, mer eller mindre i sin egen avföring. Mm. Och vanvårdas på det sättet.
Mm.
Att de inte tas om hand. Och många också svälter sig själva. De vägrar att äta.
Mm.
Och det här. Nej, den här Själö har ju fascinerat alltså många också författare. Jag tänker på när Johanna Holmströms roman kom 2017. Samma år så gav den finska författaren Katja Kallio ut en roman som heter Yön Kantaja, som också utgår från en faktisk person som hette Amanda Fredrika Aaltonen, som kom till Själö i slutet av 1800-talet. Och hon beskriver de andra som en sån äventyrerska som dömdes för olika brott som dagdriveri och stöld. Hon var älskarinna åt en fransk luftballongförare. Men hon blev då diagnostiserad med epileptisk månadsblödningsgalenskap.
Oj, just. Wow.
Och förpassad till Själö då.
Ja.
Och sen finns det en annan, en roman, eller inte en roman, utan det är kanske mer en undersökning, ett slags memoar. Susanne Heikkinen gav för några år sedan ut en bok som heter Pullopostia Seilin saarelta, potilas nummer 43. För att det hände sig nämligen att sommaren 2010 så hittade en professor som heter Ilpo Vuorinen, som jobbar vid Åbo universitet. Så han var promenerad omkring på Själö, och så hittade han sådana små flaskor i klippskrävorna. Och när han öppnade så var det en massa handskrivna brevlappar inuti de här små flaskorna. Och de visade sig att de här lapparna var skrivna av Saima Rahkonen, som då var patient nummer 43 på Själö. Hon var hemma från Viborg och hade tjänstgjort som piga på olika håll. Och sen hade hon försökt ha ihjäl sin arbetskamrat med en yxa. Och så hade hon då blivit tillfångatagen och hamnade sen på Själö. Hon led av schizofreni. Och den här Susanne Heikkinen, hon berättar, nystar upp hennes livshistoria i den här berättelsen. Så att det finns många böcker som också utgår från, och jag misstänker att de alla på något sätt har tagit inspiration av den här Jutta Albeck-Rens avhandling från 2006.
Alldeles säkert. Jag menar, det är dramaturgiskt också så tacksamt att du har den här avgränsade platsen, och du har den här tidsmässiga avgränsningen, och du har de här människoödena. Och sen det som slår mig nu när jag läste lite och sen tittade på den här Mikaela Wörlanders dokumentär, speciellt där, så blev det på något sätt igen så tydligt det här i relation till det man hör i pjäsen, just att varför bevarades alla de här breven? Alltså som de här stackars patienterna skrev, som de trodde att for någonstans. Att man ändå var så ordningsam att man satte in dem i sina arkiv och behöll dem där istället för att göra sig av med dem, ifall man ändå inte tänkte att man skulle kontakta världen utanför. Att det finns en sån här dubbel brutalitet i det, att där finns de här vackra handskrivna ropen på hjälp som aldrig har nått utanför det här området. Att det redan det skapar ju så här dramaturgiskt sån här explosion i ens huvud.
Ja, och sen om jag tänker på en av de mest rörande scenerna i den här föreställningen, så är ju då när det är jul. Och Ellie sitter där, hon har fått ett stort paket hemifrån när hon plockar upp. Där finns praliner och där finns allt möjligt spännande som hon har fått. Och bredvid henne så sitter Karin, en annan patient som inte har fått någonting. Och så säger då Sigrid där att ja, att en födelsedag kan man glömma bort. Men en jul firar ju ändå alla. Att tänka att man inte kommer ihåg en syster, en mamma, en dotter. Inte ens på julen. Så att det där att de är så bortskuffade ur folks medvetande, bortglömda där i sin isolering på Själö.
Det här kan vi ju som ett litet hopp och en ljusning säga att nu är de inte bortglömda längre. Nej. För nu faktiskt kommer de fram i kulturen och i det allmänna medvetande. Och som sagt, för den som är intresserad vid sidan av att gå och se föreställningen och läsa böckerna som finns, så gå in på arenan och sök på Själö, för där finns det mängder av intressanta program och material i anslutning till det här. Och också på Svenska Yle arkivet, om man går in där och klickar in Själö, så finns det mängder av äldre material att ta till sig som anknyter till det här. Så med den lilla uppmaningen så avslutar vi dagens samtal. Så ska vi kanske haka på det här som du Marit var inne på, att den här vänskapen som finns där på ön. Det är ett tema som vi kommer att återknyta till i Kulturpodden nästa vecka, för då ska vi diskutera vänskap. Tills dess, tack och hej!